Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Hallå där alla träningspodden-lyssnare, här är ett rykande första avsnitt med mig Jessica Almenäs och min poddpartner Lovisa Lofsan Sandström. Lovisa, hur är läget?
Ja, men kors i taket, jag är nytränad och, håll i dig, nyduschad med människokläder på mig. Det är väldigt ovanligt när vi ska podda.
Ja, men det lät lite roligt när du var så här, kors i taket, jag är nytränad, som att du aldrig tränar.
Ja, nej, det var väl mer det här med att jag var nytränad och
att du faktiskt har duschat.
Har duschat. Ja, alltså, jag tror att det är antalet gånger som jag har poddat i människokläder. Jag kan nog räkna det på en hand.
Ja, men grejen är att man blir oftast ganska svettig när man poddar. Så att jag brukar inte klä på mig förrän efter vi har poddat. Vi poddar ju oftast på förmiddagarna. Så då brukar jag liksom sitta i mina myskläder. Och ibland i myskläder och sport-BH för att jag blir så svettig. Och så får jag klä på mig sen.
Så mycket adrenalin i luften.
Ja, men det är det verkligen. Verkligen. Jaha, vad har du tränat då?
Ja, men jag har varit och kört benpasset och... Som vanligt när jag tränar så tänker jag på massa grejer då som jag ska prata om i träningspodden. Så att jag så här, när jag vilade mellan övningarna, jag bara, det här ska jag komma ihåg att säga. Och sen så nästa övning, just det här är också bra att säga. Det kommer direkt från verkligheten.
Ja, men det är ju jättebra. För då är det ju verkligen aktuellt.
Ja, och det som jag tänkte på under mitt benpass, det är ju måndag när vi poddar. Det brukar det ju inte vara. Vi brukar ju podda ungefär mitt i veckan för avsnittet som kommer ut då varje fredag. Men nu är det måndag morgon. Du håller på att packa dina väskor för att dra till Cypern. Och jag laddar, för det känns nästan som att jag har 3 veckors semester för att du åker bort. Ja. Inte för att vara taskig eller något.
Skönt. Skönt ändå för dig.
Men jag var så himla glad i morse. Jag har tagit mig i kragen och börjat planera min träning på söndagar igen. Så att på söndagar så sätter jag mig med min kalender, tittar hur veckan ser ut. Och sen så planerar jag in dag för dag. Dels vilka pass jag ska köra, vilka dagar jag ska köra och när jag kanske behöver en träningsdejt. Vilka pass kommer jag behöva lite extra draghjälp. Och jag är så glad när jag lyckas tajma in alla 3 grejer. Så, måndag morgon, 1. Älskar att starta veckan med träning. Alltså det, att få träna på måndag, och då känns det som att hela veckan bara blir som en rosa lullilullilull.
Förstår du vad jag menar? Älskar måndagsträning.
Jag fattar. Jag skulle inte säga att hela veckan blir som ett rosa lullilull. Men jag är inte så måndagspositiv. Det kan jag ju erkänna. Jag är mycket mer en fredagsperson, om man säger så. Men det är ju skönt att börja veckan med att träna. Speciellt om man har gjort en träningsplanering och har x antal pass som man vet att man ska hinna med. Har man redan betat av ett på måndagen så känns det ju verkligen som att man ligger i fas. Eller man känner det nästan som att man ligger före.
Steget före. Exakt.
Ja, exakt. Det är så skönt.
Och oavsett vilket typ av träningsprogram som jag följer, om det är ett löpprogram eller om jag håller på med styrketräningsperioder, så tycker jag att det är så skönt när jag kan få in det som kommer bli veckans jobbigaste pass, antingen jobbigast mentalt eller jobbigast fysiskt, på måndag. Nästan så här känslan av att jag vill få det överstökat.
Och jag fattar.
Benpassen är jobbiga för mig. Inte som att jag kanske känner mig så himla dålig på dem, men det är jobbigt för hela kroppen på benpassen. När jag kör mina överkroppspass, nu har jag 2 underkroppspass och 2 överkroppspass i veckan. Då överkroppspassen, det är verkligen så att benen får chilla. Det är verkligen så att jag kan klappa lite grann på benen och säga så här, åh, nu, ni kommer få det skönt idag, ni får ha det lite lugn och ro. Och sen blir det den här lokala tröttheten i överkroppen. Men på benpassen för mig, då är det jobbigt i hela kroppen. Jag får flås, alltså jag får särskilt på utfall. Alltså pulsen går ju upp som när jag springer liksom lite tuffare intervaller. Så liksom tufft blir det för hela kroppen med utfall när jag inte gör dem med kroppsvikt. Alltså när jag har jobbat med hantlar eller som nu, idag hade jag en övning som jag inte har kört på länge. Nämligen, den kallas för, antingen på engelska brukar man kalla det för split squat. Sen är inte bulgariska utfall riktigt samma sak, fast för mig brukar det bli det. Alltså att man höjer upp den bakre foten lite grann, men man står kvar i utfallspositionen hela tiden.
Man liksom gungar upp och ner, kan
man säga. Gungar upp och ner. Man får ju varken vila där uppe eller där nere. Vilket gör att mitt hjärta liksom, det är som en liten kolibri. Det bara drrr, vibrerar. Och blir så varm i hela kroppen. Svettas som om jag springer intervaller. Men det som är skönt är att jag har liksom, när jag har 2 underkroppspass, då är de inte likadana. Så det ena underkroppspasset är tyngre. Det är lite färre repetitioner och tyngre vikter. Och det andra underkroppspasset, då är det lättare vikter med lite flera set istället. Så att man liksom, man behöver inte göra den här max anspänningen och ansträngningen. Utan det räcker med så att man tar sig igenom och allting är lite sådär mellanmjölk.
Ja.
Och när jag får välja, då är det ju så skönt att få det här riktigt tunga benpasset först, chop chop, bli av med det. Och när jag då har en träningsdejt som idag, nu har jag liksom tagit kommando lite grann av Hans, så att jag skriver in i vår gemensamma kalender benpass med Lovisa. Så då han liksom, jag frågar inte ens, utan han så här, han hänger med på det. Och han vet ju att trots att han kanske, det är lite knepigt för honom, för att stången är ju mycket lägre än när han kör själv. Alltså det var ju nästan 40 centimeter skillnad på stångens höjd i ställningen. Du och Fallerman har väl inte riktigt lika stor skillnad, men det är ju ändå skillnad på att träna med någon som är kort.
Ja, såklart. Ni har ju mycket större skillnad. Men vi brukar ju köra, när vi kör till exempel knäböj och sådana grejer, så om det är ledigt i gymmet så brukar vi köra på varsin stång. Alltså varsin, vad kallar man det?
Rack, ställning.
Ja, exakt. Mm. För att slippa ta av och på vikter och höja och sänka och hålla på.
Det är ju så,
det absolut
lyxigt.
Enklaste. Ja, det är lyxigt. Och vi tränar ju oftast på dagen och då funkar ju det.
Ja, och för Hans så blir det ju dels en, som en liten good morning och nigning när han ska lyfta av vikten. Och sen så ska han köra sina reps, så måste han liksom buga för att lägga tillbaka saker. Så han blir så trött i ländryggen. Å andra sidan så jobbar ju han med tyngre vikter när han är med mig, för att vi har vårt hustruindex. Så allt efterhand som jag ökar på så måste han också öka på. Det blir liksom automatik. Så att han får ju högre kvalitet på passet trots att han måste anpassa sig till mig. Men jag tycker att det är så skönt. Dels den här principen som vi hela tiden jobbar ifrån, att jag kör, han kör, jag kör, han kör. Så det blir aldrig det här att vi liksom behöver klocka vilan eller så här, har jag vilat tillräckligt, utan Nej. Det är alltid någon som kör, vilket gör att det blir sånt bra flyt i passet. Det är det som jag gillar med att köra med en träningskompis. Är vi fler som kör, då tar det lite för lång tid. Det blir lite för utdraget. Så att träningsdejt, träning måndag morgon och det som är för mig just nu veckans tuffaste pass. Allt det har jag liksom checkat av och jag kan nästan få lite euforikänslor inför veckan som helhet. Eller för att säga det här rosa lullullull. För att jag vet att liksom nu har det tuffaste varit. Och jag minns när jag har sprungit mycket intervaller och jobbat nött på med mina långpass. För då kan man tänka så här. Ja, men långpassen, när man ska liksom veta, okej, nu ska jag vara ute i 90 minuter. Jag har ju tyckt att det har varit skönt att göra det på helgen. Ingen tid att passa, kunna springa i dagsljus, även om det kanske inte riktigt är säsong. På helgen är det lite mindre trafik, lite mindre människor ute, så att det blir inte lika trångt när man är ute och springer, och jag som springer mycket i stan. Och det som är liksom tuffast för mig, de här riktigt jobbiga, svettiga intervallerna som för mig ofta handlar om att liksom bli så trött att jag hamnar med huvudet mellan knäna. Det är så jag liksom tvingas vila. De har jag också haft som veckans första pass när jag har haft det prestationsinriktade fokuset på löpträningen. Så att jag liksom har verkligen anammat det här med att så tidigt på veckan som möjligt och också så tidigt på dagen som möjligt få in de där riktigt tuffa intervallerna. Det har jag, och det är så skönt att jag har hittat det framgångsreceptet för mig. Jag kan ju nästan vara lite nervös om jag vet att det är ett jättejobbigt pass som ska komma på torsdag. Då kan jag liksom redan på måndagen säga, åh gud vad jobbigt det passet kommer bli. Kan jag inte liksom njuta av träningspassen innan dess? För det känns nästan som att jag måste spara mig lite för det här jobbiga som ska komma. Så att det var det som jag tänkte på under passet idag. Samtidigt som jag både fick endorfiner, adrenalin och att du vet, alla de här hormonerna man bara känner så här, åh, jag mår så bra. Så att när jag tänkte jag ska unna mig en dusch innan på dejten med Jessica. Då bara kände så här, nu alla bitarna bara pam 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 pa.
Superskönt. Bra start på veckan, Lovisa. Och jag kan säga att jag börjar ju den här veckan med en lika mörbultad kropp som jag började förra veckan. Därför att vi hade ju återigen match igår, basketmatch alltså. Och jag har så ont i min kropp. Alltså det känns på riktigt som att jag har legat platt på gatan och någon har liksom kört över mig med en ångvält. Du vet, så att man är så här, ja men man är genombultad i hela kroppen. Det är som att gå en jävla boxningsmatch och spela basket. Alltså, det är så jäkla jobbigt. Och vad vi har märkt nu då, vi har ju gått upp en division till den här säsongen. Vi spelade division 4 förra året. Och det var kul, för vi vann ju de flesta matcherna. Och det är ju alltid roligt att vinna och så. Så att vi tyckte ju, alltså vi började ju tycka så här, men vi är ganska bra. Ja, så kom vi till division 3 och det var så mycket tuffare. Nu har vi bara spelat 2 matcher så det är inte säkert att alla lag är så hårda. Men alltså, det är så hårt. Det är så hårda närkamper. Spelarna man möter, de är så jäkla starka. Alltså, igår mötte vi Bayern och de var liksom större än oss. De var inte längre än oss, men de var större än oss. Och när man... Alltså om man fick en screen på sig, du vet i basket sätter man ju screen. Man försöker ställa sig i vägen för en annan spelares försvarare så att den ska bli fri.
Typ och det var några gånger som att man är som en skärm emellan, är det
exakt,
det betyder.
Exakt. För om man då fastnar i den där screenen som försvarare, då blir ju ofta den spelaren som man själv håller då blir ju fri. För att då har ju den ingen försvarare på sig. Och så det var några gånger som jag fick en screen i ryggen av deras längsta spelare. Och på riktigt var det som att jag tappade luften. Nej, men det var som att springa in i en stenvägg. Så det var någon gång hon bara, gud gick det bra? Jag bara, ja typ. För att det var så tufft. Eller när jag hade en annan tjej som försvarade på mig när jag försökte gå på korgen. Det var också bara tyvärr, stopp. Ofta kan man ju bara trycka sig förbi, liksom slinka förbi på något sätt. Jag är ju inte osnabb, det skulle jag inte säga. Men det var helt omöjligt. Det var bara som att springa in i 5 stycken väggar runt om på plan. Alltså, ja, riktigt, riktigt, riktigt tufft. Och då märkte ju vi i laget, det här var kul, för att efter när vi hade samling, då sa vi faktiskt till varandra så här, vet ni vad, vi måste bli starkare. Vi måste orka bättre i närkamperna för att just nu är vi för svaga. Och det som händer då är att när varje närkamp kräver så mycket av kroppen, alltså man anstränger hela kroppen, man håller emot med överkroppen, med armar, man hoppar. shoppar och ska, för att ta returer och sådär. Och varje närkamp blir så himla jobbig att det är som att gå en liten, liten brottningsmatch i varje närkamp. Då orkade inte vi spela anfall. Så att vi gjorde ju nästan inga poäng för att vi hade liksom ingen skärpa framåt. För då var vi så otroligt trötta efter att ha liksom slitit i försvaret och gått en liten brottningsmatch varje gång vi spelade försvar. Så att vi kom fram till att nej, nu måste vi börja styrketräna här i laget. För att vi ska palla och spela i division 3. Det är riktigt, riktigt tufft.
Men vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan division 3 och division 4? Alltså är det att spelarna är större, mer erfarna eller liksom, går det att sätta fingret på det?
Ja, alltså de är ju bättre överlag. Men jag tror att den största skillnaden är att det är mer fysiskt. Därför att jag hade nästan aldrig träningsverk efter en match förra säsongen. Och det berodde inte på att jag var bättre tränad. Jag skulle säga att jag är exakt lika bra tränad nu. Jag hade nästan aldrig träningsverk för att det var inte så hårt. Det var inte så mycket närkamp som det är nu. Plus att det är ju högre tempo också. Det är ju liksom inte några viloperioder. Att ibland så går det lite lugnare. Eller så här, man kan softa lite. Utan när man dribblar i bollen så de ligger på en hela tiden. Så att man får aldrig andas ut, liksom, slappna av. Så att det är nog det. Högre tempo och de är mycket starkare. I alla fall de lagen som vi har mött hittills. Det är stor skillnad.
Men har ni själva valt att gå upp i division 3 eller har ni liksom rankat in er där? Så jag har så många frågor.
Ja, men det är kul. Jag älskar att prata basket. Det är det enda jag vill prata om nu för tiden. Så att... nej, nej, vi kom ju tvåa i våran serie. Och ettan fick gå upp om den ville. Men de hade redan ett lag i division 3. Så de slog ihop sig med sitt lag i division 3. Så att då blev det en plats över som vi då kunde ta. Och då ville vi gärna testa just eftersom vi vann ju nästan alla matcher i division 4. Och då, det kan ju vara kul att känna att man får lite utmaning. Så att i år kommer vi säkert att förlora nästan alla matcher. Men vi kommer att lära oss mycket mer av det än vad vi lärde oss av att vinna alla matcher ganska enkelt.
Ja, det är precis som med barnens lagsporter. Jag brukar säga det till Baxter, att ni som lag lär er nog mer när ni förlorar än när ni vinner.
Ja, men det är ju det man gör. Och det är ju också, man får mycket inspiration av att titta på de spelarna. Som till exempel en av de bästa spelarna i deras lag igår. Hon hade ju ganska nyligen fött tvillingar och var ju heller ingen så här... Hon var ju inte superung. Och då tyckte jag att det blev jag väldigt inspirerad av. Att man ändå kunde vara så hård och så tuff. Men så fick vi också höra att de var i sitt lag, tror att de i truppen var drygt 25 spelare. Och på match får ju bara 12 vara med, max. Så att det betyder ju att de har ju en annan konkurrenssituation än vad vi kanske har. Det är klart att när man har en coach, de hade en coach också, och när man har en konkurrenssituation, då ger man ju allt i precis varenda situation. Det gör ju vi också, men det är lite skillnad när man sköter sig själv på något sätt, än när man har någon som hela tiden pushar på och som avgör om man ska få vara med och spela eller inte.
Men när ni inte har coach, innebär det att ni själva hela tiden förhandlar med varandra? Dels vem som liksom nästa spelare och strategi och taktik liksom under matchen? Eller hur funkar det på försvaret?
Jajamän! vi kör lite polsk riksdag kan man säga. Det blir lite grann som det blir. Ibland blir det bra, ibland blir det lite tokigt, men så får det vara. Och sen har vi bestämt då att... alla ska spela ungefär lika mycket. Sen kan det ju vara att någon har en lite sämre dag och kanske själv vill spela lite mindre. Någon har en jättebra dag, då har vi bestämt att då ska vi se till att den får spela mer, att man inte byter ut den. Liksom. Så att vi försöker tänka lite så, men det är svårt när man inte har någon som bestämmer. Det hade ju såklart varit mycket bättre att ha en coach. Alltså någon som bara säger så här, okej, du och du och du spelar och så gör vi det här. Alltså någonting att förhålla sig till. För att det är ju inte alltid som vi är överens om vad vi ska göra. Det är ju helt omöjligt att man kan vara det när man är så pass många. Och alla är liksom uppväxta i olika system och vill spela på olika sätt och sådär. Så att ibland blir det lite så att den som skriker högst vinner, kan man säga.
Man skulle kunna säga att det här är lite grann av en annons, tror jag.
Varför då?
Nej men alltså, hallå, vi söker en coach.
Ja, det gör vi. Är det någon som känner sig manad och vill coacha ett damlag i division 3? Väldigt goa, härliga tjejer. Och det blir mycket kul på vägen. Vi kan inte ut några pengar, men festa är vi jäkligt bra på. Det kan jag säga. Då ska ni höra av er till oss. Ni kan höra av er till mig på Instagram, så skickar jag det vidare. Om det finns någon som har lust att coacha ett damlag. Hallå!
Gud,
hör av er!
Men jag tänkt på jättemycket på, för jag tycker det är så spännande med din basket. Och jag vet att det är många av våra träningspodden-lyssnare som just har tagit upp gamla idrottskarriärer på en betydligt lägre nivå än man kanske slutade. Men just för att de har blivit inspirerade av dig och det här med att man får ta med en klackspark, men man kan också ta fram tävlingsdjävulen i sig då och då. Att man, liksom, man kan växeldra det där lite grann. Och jag tycker det är så intressant det här fenomenet att söka sig till friktion, alltså som ni då går upp en liga. Det blir mycket jobbigare, det blir mycket tuffare. Det kanske har lite högre pris för att skaderisken ökar när det blir mera kontaktmoment, alltså mera tacklingar och sådär. Och jag tänker att det är ju egentligen samma sak som med människor som för varje löparmål som man klarar av, varje gång man klarar springa 10 kilometer på en viss tid, så höjer man sitt mål genom att och vill sänka sin tid. Alltså att om jag sprungit på 65 minuter och sen så jag klarar det, okej, nu ska jag under timmen. Och så klarar man det och då ska man under 50 minuter. Man kanske har något sån här att man liksom vill ta några minuter, liksom, kanske inte per lopp, men per säsong eller liknande om man kan löpträna regelbundet. Men också den här resan som många gör från 5 kilometer till 10, och så har man sprungit 10 och man tänker så här, jag kanske skulle kunna ta ett halvmaraton. Och sen när man sprungit sitt första halvmaraton, då brukar man känna så här, är det rimligt med ett maraton nästa år? Vissa får ju mer smak och känner så här, ja men gud, jag trodde det skulle vara mycket jobbigare att springa ett halvmaraton än vad det var, och så vidare. Att det här, den delen av ens personlighet som har den här friktionssökandet, att man liksom pressar sig till att liksom hela tiden utvecklas, medan många andra, och där är ju inte jag alls, utan jag älskar ju utveckling, som liksom bara, nej men man har inte ens i sig, det finns inte ens en tanke på att man kanske borde springa snabbare eller börja springa längre som mål och så vidare. Det är ju ett jätteintressant fenomen.
Ja, men de flesta ska jag inte säga, men många gillar nog när det går lätt. Alltså det är ju egentligen mot naturen att man ska vilja att det ska kännas, att det ska vara jobbigt, att man söker sig till värre och värre och värre grejer på något sätt. Det är ju egentligen mot naturen. Idag till exempel så har jag en stukad tumme och det gör svinont. Det blir såna här flashbacks till när jag spelade basket verkligen på daglig basis. Att man alltid hade något finger som var stukat som man inte riktigt kunde böja eller använda. Ja, men det är ändå tummen. Lite mysigt. Ja, nu hände ju det här igår, så att tejpa tummen är ganska svårt. För man får ju liksom man kan ju inte använda den riktigt då när man tejpar den. Men igår såg jag ju för rolig ut, för jag hade mitt handledsskydd på ena armen, mitt armbågsskydd, armbågen som jag fick ont i våras, fortfarande ont i, på andra armen. Och sen så går jag därifrån med en stukad tumme. Jag hade nageltrång på ena tån, så hade jag fått slå in den i bomull. Och så hade jag varit tvungen att smörja in med Voltaren på min häl som gör ont, och på min rumpmuskel som jag har överansträngt i gymmet när vi körde ben i veckan, jag och Patrik. Så att jag känner mig verkligen som en, alltså jag är så hopplåstrad, som en sån här trasdocka som man har satt ihop i säkerhetsnålar typ. Men ändå är det värt det. Visst är det sjukt?
Jag tänkte säga, du har ju den här lite perversa ådran i dig som njuter av det där.
Ja, men lite. Lite så känner jag så här att jag känner att jag lever och jag tycker om det. Och det som jag kom på häromdagen som var ganska lustigt, det var att de människorna som jag träffar överlägset mest just nu, det är ju mitt basketlag. Jag träffar dem minst 2 gånger i veckan. Och så ofta träffar jag ju definitivt inte mina kompisar. Alltså det är ju stor skillnad. Och inte heller mina kollegor, de träffar jag ju ännu mer sällan. Så att de jag träffar absolut mest just nu, det är mitt basketlag. Det är ganska sjukt egentligen, men ändå härligt.
Men utan att cursa eller spoilas basketsäsongen nu 2019-2020, kommer ni att stanna kvar i division 3?
Ja, det vet man inte, vi kanske åker ut. Om vi kommer sist så åker vi väl ut. Jag vet inte hur det funkar och hur hårda de är på det. Det känns lite grann som att man... Är man med i en division så får man väl kanske lite grann välja själv om man vill vara kvar där eller om man vill åka ner eller så. Tror jag att det funkar. Alltså när man är i de här lägre divisionerna och håller på och harvar. Men det är klart att om vi får ett storstryk varenda match så kanske vi inte tycker att det är så kul att vara kvar nästa år. Det vet man ju inte. Vi får ju se. Sen är ju... Mitt lag är ju i kommande barnfödarålder, kan man säga. Det är en tjej i laget nu som är gravid och inte är med därför. Och förra året var det en annan tjej som var gravid och inte var med. Och det känns ju som att även nästa år så är det ju någon eller några som kommer att bli gravida och inte vara med. Så att det beror ju också lite grann på sånt. Om folk faller bort eller om alla är med eller ja, du vet.
Mm. Gud, alltså den där barnafödaråldern, jag känner mig verkligen så här, oj, nu blev jag gammal i gamet.
Ja, för du känner att du verkligen inte alls är barnfödarålder, eller hur?
Nej, alltså, jag vet inte. Mina kompisar som inte har skaffat sitt första barn än, vi lever så olika liv, så att det är svårt, precis som du säger, om vi inte har träningsintresset som gemensam arena. Och sen har vi inte heller barn som så gemensamt att det är så lätt att ta med barnen. Och det kanske är just det allra bästa är om man har, när jag har en kompis som både delar träningsintresset med mig och har barn i samma ålder. Då är det ju så lätt att umgås. Men jag har svårt att möta och prioritera de kompisarna som varken tränar eller har barn. För det liksom blir den inre cirkeln för mig.
Ja. Nej, men det blir ju så. Och vårt umgänge i vuxen ålder, det styrs ju så himla mycket av vad man är i för livssituation, faktiskt. För det var en period där när jag, kommer inte ihåg om det var mitt första eller andra barn, men när jag fick barn och inga av mina kompisar hade barn, jag tror att det var mitt första barn. Och då var man ju plötsligt helt ensam i det där, för alla andra levde ju fortfarande det här livet. Vi går upp på krogen 2 dagar i veckan och du vet... Och då hamnar man lite utanför. Då, man gör faktiskt det. Man kanske inte blir bjuden på allt. För de tänker sig, men hon kan inte komma ändå. Hon har en bebis. Vi kan inte ta med en bebis för vi vill ha fest. Och så hamnar man liksom lite utanför. Och sen samma sak igen märker jag nu när många av mina kompisar som är lite yngre nu får bebisar. Nu har jag i och för sig en 2-åring. Men nu när de får bebisar, då går de liksom in i någon slags bebisbubbla. Och nu när man själv då börjar liksom komma ur bebisbubblan och vill börja göra saker igen, då vill inte de det eller har inte tid eller är liksom i någonting annat. Så att det blir ju så i livet att man umgås ju med människor som är i ungefär samma fas eller har samma intresse. Så att man kan träffas därigenom.
Det är därför träningsdejter är så bra. För då kan man slå 2 flugor i en smull. En smull. En smäll.
I en smull.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan,
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Men sen vi poddade senast så har jag varit på bokmässan och suttit på scen och blivit intervjuad. Jajamän, det var jättekul och det var så många träningspodden fans som kom fram. Så att vi har pratat mycket om det, Jessica. Jag har inte förfalskat din underskrift den här helgen, men däremot har jag fått ta väldigt mycket, många bilder med våra största fans. Man har lyssnat på alla avsnitten och vissa hade till och med gjort både 2 och 3 varv på typ 188 avsnitt.
Det är faktiskt riktigt sjukt. Förlåt, älskade lyssnare, men det är ganska sjukt.
Men sen har jag också varit på Sankt Jörgen i Göteborg, som är ett jättestort spa-hotell. Och jag såg, om det var på TripAdvisor eller det var något ställe jag såg, att de har fått utmärkelsen Sveriges bästa spa-hotell.
Oj,
ja,
det har jag missat helt och hållet.
Det är lite otippat, för att det ligger ju lite knepigt. Det ligger ju, vad jag skulle säga som stockholmare, i ett industriområde. Om man jämför med Tylösand och Vann och de här hotellen som verkligen ligger på stranden eller som ligger nere vid havet. Så det är ju lite otippat placering, men det är så bra där. Jag och Hans tog morgontåget i fredags. Och så hade vi tänkt att vi skulle gå på bokmässan en sväng innan vi åkte ut i Sankt Jörgen. Men jag var jätteeffektiv på tåget, satt och jobbade 3 timmar. Och sen kom vi fram till Göteborg. Och självklart, Göteborg är ju latin för regn.
Regnare!
Alltså det var fruktansvärt. Och både Hans och jag tittade ut i de tågfönstret och bara, vi kanske åker direkt till hotellet. Fick checka in direkt när vi kom. Vårt rum var redan klart. Så vi lämnade väskorna, gick och käkade lunch på deras golfrestaurang. Och sen så beställde Hans in varsitt glas bubbel.
Oj, vad mysigt.
Ja, mitt på dagen. Jag tog fram, för då hade jag varit och kollat i gruppträningssalen. För jag skulle köra en inspirationsdag dagen efter på lördagen. Men jag hade lagt upp en struktur för vad jag ville göra. Men jag var ändå tvungen att liksom göra detaljplaneringen utifrån. Jag säger, ja, men hur många redskap, hur många finns det där redskapet? Hur många meter är den där sträckan? Så att man liksom, jag ville ändå komma dit och få liksom en feeling för, okej, vad kan man, vad är roligt och bra att göra i den här lokalen? Så då tog jag fram ett stort blädderblock som jag fick av receptionisten. Drack lite bubbel och sen började jag planera passet. Och så fick jag feeling. Du vet, jag dricker ju inte så ofta. Så när jag dricker ett glas bubbel, jag bara, åh herregud, det här blir bra. Det här blir bra. Så tittade jag sig efteråt, jag bara, åh gud vad jobbigt. Alltså det här kompasset kommer bli disaster. Men det var väldigt kul att sitta där i hotellreceptionen eller i den här fina baren som de har på Sankt Jörgen vid brasan, dricka lite bubbel och sen så göra så himla kul pass för helgen. Sen gick vi till spat och badade, bubblade och jag gick som, det finns ju det på, jag tror både Holiday Club och jag tror Tylösand också har det. Det här när man kan gå. Först är det en 3 meter kanske som är jättevarmt vatten. Och sen är det, liksom kliver man över en liten tröskel. Och sen är det 3 meter med iskallt vatten. Så ska man liksom gå i cirklar runt. Och det är så häftigt hur det i början känns på ett sätt. Växla mellan varmt och kallt. Och sen så ändrar det karaktär. Så att jag gick kanske 8 varv. Och till slut så var det som att kroppen liksom... Den svarade på de här växlingarna mellan varmt och kallt. Och jag älskar fotmassage. Jag älskar den här triggerbollar. Du vet, man har en jättehård boll. Man kan ju använda en golfboll eller de här kasallbollarna som är... Alltså man helt enkelt, det är en boll som är gjord för att man ska rulla foten på dem.
Ja.
Massage för senorna under foten.
Jag vet precis, för jag använder den till att sitta på när jag får ont i min rumpmuskel.
Ja, du kör
måste
röven.
Sitta på den där.
Ja. Men, alltså då, apropå att svettas utan att träna. Det, alltså när man sätter sig på sån här triggerpunktboll in i ena skinkan, det gör ju det framkallar ju nästan, alltså man måste hyperventilera.
Man kallsvettas, men det är också när man har ont så är det så skönt. För att det gör så ont att det tar lite grann bort det andra onda. Förstår vad jag menar? Man tänker inte på det andra onda för att det där plötsligt blir en sån akut smärta.
Och de här isbaden, de har ju blivit supertrendiga. Att man ska sitta i en sån här, nästan som i en, jag höll på att säga, ja, men en vedeldad tunna fast den är nedkyld. Så det är egentligen inte såklart veden. Den är liksom kall. Så ska man sitta där och andas och meditera och sådär. Det är inte min grej. Jag känner verkligen efter de här 8-10 varven i de här 2 vakarna som blir att växlingen mellan varmt och kallt, det var så skönt. Så skönt för fötterna. Så skönt för underbenen. Dels har jag suttit 3 timmar på tåg. Men också så här, ja, men träningsveckan har varit ganska tuff för benen. Sprungit en hel del. Och bara känna sig, åh gud, det här, alltså mina ben mår så bra av det. Och när jag kom upp sen och tog på mig morgonrocken och så la jag mig i det här silent room som finns. Där man liksom, här får man inte prata. Och jag måste så här hålla mig, jag måste nästan hålla mina fingrar runt läpparna som en sån här liten anktrut. Så här, och inte säga ett ord. Och jag bara kände mina ben, hur så här, blodkärlen, hur huden, allting liksom stramades åt. Och blev, alltså det var så himla skönt. Så då tänker jag så här, det är ju inte jättemiljövänligt att köra den i duschen. Alltså varmt, kallt, bara för att det är skönt. Nej. Men jag tänker att om jag fyller badkaret med jättevarmt och sen så gör jag en istunna typ, alltså typ en stor hink. Så lägger jag lite kallt vatten i den och isbitar. Då kan jag liksom kliva ur badkaret och ner i hinken. I badkaret och ner i hinken. För det här ska jag fortsätta med hemma.
Får jag fråga, var det här en idé som du kom på när du hade druckit champagne?
Det kan vara så att det kommit till
det
glas champagne.
Det kändes så superavancerat. Okej, jag ska ha en badtunna med isvatten hemma. Och...
Men det var så himla skönt. Och särskilt, alltså, just när det gäller fötter, både, jag är ju en sån som, nu får du hålla i det, du kanske tycker att jag är asäcklig nu, men jag är ju en sån som tar av mig skorna på tåget.
Nej, jag tycker inte att det är så farligt.
Nej, bra, för jag vet att vissa har det som, ja men det, vissa, oh, gud vad skönt, en
och
allierad.
Och på flyget definitivt tar jag alltid av mig skorna.
Nej, men, och det bästa som finns då, det är att liksom stretcha tårna åt fel håll, alltså neråt, så att man viker in tårna under foten. Många tåstretchar är ju tvärtom, att man gör det som kallas för extensionen, att tårna böjs bakåt. Sixten kom hem förra veckan och sen hade han en challenge åt oss. Jag älskar ju när mina barn kommer med sån här träningschallenge som jag inte har lärt dem, för att oftast är det jag som lär dem mycket med träning. Men det som är så kul med att de har var sin egen sport. Så han kom hem. Nu kan vi ge en liten träningspodden challenge. Mm. Han kom hem och utmanade mig. Han var ju svinnöjd med att han vann. Det man ska göra då, det är att man sätter sig på huk. Och då ska undersidan av tårna vara ner mot golvet. Så man får inte sätta sig på huk som när man ska liksom sitta sångstund på öppna förskolan. Att man sätter sig lite bekvämt på knäna i golvet och fotryggen neråt. Utan undersidan av tårna ska vara ner mot golvet. Och sen så trycker man ner knäna och sätter sig med hela tyngden på knäna och undersidan av tårna.
Ja.
Och sen så sätter man händerna på knäna, då var det lite lättare tror jag, för då liksom kunde man avlasta lite. Men det jobbigaste är när man sätter bak rumpan mot hälarna. Så att man verkligen liksom har de vassaste vinklarna i tårna, i hälsenan, knäleden, höftleden. Så att man liksom viker ihop sig så mycket
stretch
som det går. Och sen så ska man sitta där tills den andra ger upp.
Ja, oj!
Och du vet, en sån stretch för stortåsenan, det är ju, jag blir ju illamående. Och Sixten, han knöt näven och bara, yes! När jag var tvungen att liksom, ajajajaj, räta upp mig. Och sen kom Baxter och Hans hem och jag tänkte så här, men gud, var jag dålig på det här eller var det Sixten som var bra? Så då bad jag Sixten berätta för Hans och Baxter om den här stretch-challengen. Och sen så gick alla tre ner samtidigt. Och då kan ju Baxter och Hans sitta hur länge som helst. Och Sixten han bara, ja.
Nej.
Men då sa Baxter bara, ja men du vet jag spelar ju fotboll och då sträcker man väldigt mycket på vristen och vi gör ju mycket sådana här. Så han så här, försökte hitta anledningar till att han var så bra på den här tåstretchen. Jag tror mer att det helt enkelt var kanske generna. Men jag kände så här, okej, i den här familjen om fyra personer, då var jag sämst på att stå ut med smärta i just den där stretchen. Han tyckte inte ens det var jobbigt, han satt och pratade under tiden. Så att vi var lite, ja men jag tycker ju inte att det är skönt med de här att tårna liksom dras bakåt uppåt.
Nej, det är inte skönt. Det är därför man så sällan gör den stretchen, för det är absolut inte skönt.
Men åt andra hållet, vika ner tårna inåt så att foten blir rund som en banan. Inte banan för att man sträcker på tårna, utan man viker in dem. Och sen så trycka ner nagellacket på tårna, det ner mot golvet. Alltså så skön stretch. Så att jag har haft lite fotfokus, dels med timmar på tåg, dels med de här vandringarna varmt och kallt. Och idag så känns mina fötter, nu kommer det kanske låta lite flummigt, men de känns friska. Förstår du vad jag menar då? Egentligen motsatsen till din plåsterkänsla som du har i kroppen.
Ja men precis, jag förstår exakt. Och den där känslan är ju något som jag skulle önska att ha, för mina fötter är så otroligt stela, stiffa. Jag skulle jättegärna vilja komma till det här. Mina fötter känns friska.
Men så vi ger en liten träningspodden challenge från Sixten. Och det är alltså att man sätter sig med fotsulan ner mot marken. Hälarna släpper så att det bara är tårna som nuddar marken. Och sen så knäna ner i golvet framför sig. Och sen bak med tyngden på rumpan ner mot hälarna. Och sen kan man utmana familjen och se vem kan sitta där längst.
Jag tycker det låter ont.
Ja, men många sjukgymnaster och naprapater, de säger ju att den typen av stretch är nyckeln till smärtfria fötter, framförallt i löpning. Men, jag vet inte. Eftersom jag är dålig på det så kan jag säga att den är nog inte relevant.
Oh, jag har lite ångest vad gäller löpningen nu när jag ska iväg till Cypern. Och jag har ju sagt till dig att nu ska det vara löpfokus här. Och jag känner lite grann så här, gud, jag är så opepp, för det kommer att vara så jobbigt. Du vet, när man inte har sprungit så långa pass på länge. Och det är ju jättevarmt där. Alltså det är jättevarmt. Och jag gillar ju inte att springa i värme. Men det är ju det bästa. För jag kommer ju att göra det i Singapore. Så att jag, det är ju skitbra att jag får möjligheten att träna i värme. Men jag har så här, åh, hur ska det gå? Jag orkar inte. Lite så i kroppen, tyvärr.
Det var ju ett, i helgen som gick, alltså förra helgen, så var det ju dels Lidingöloppet, det är ju 30 kilometer, och sen var det halva Lidingöloppet, det är 15 kilometer, och sen det som förut hette Lidingö tjejlopp, nu tror jag att det heter Rosa bandet-loppet.
Är det en mil då, eller?
Det är en mil, och det är den som är sista milen på Lidingöloppsbanan.
Ja.
Men i helgen var det ju också en sån där helt crazy maraton. Ett sånt där jättevarmt maraton. Och jag kollar upp nu här i mina anteckningar. Ja, men det är exakt, gud vad dum jag är. Alltså det var ju friidrotts-VM.
Ja, det var friidrotts-VM. Det är tokiga loppet som man kan anmäla sig till.
För oss vanliga motionärer. Det var ju, är det sista dagen idag när vi poddar måndag? Jag tror att, eller om det är liksom i alla fall, de har ju kört hela helgen.
Men jag tror att det är några dagar kvar faktiskt. Det känns,
när det här släpps så är det nog
ännu
klart.
Ja, då är det nog färdigt. Det är
Angelica
nog.
Bengtsson stav gick ju till exempel av.
Exakt, det var ju faktiskt helt sjukt. Men apropå maraton, vi satt faktiskt uppe här om kvällen och glodde lite grann på det. För att loppet började ju vid midnatt där i Qatar. Och anledningen till det är ju att det är ju så fruktansvärt varmt där. Att det är ju farligt nästan att springa maraton där. När man pressar sig så hårt som man gör på ett VM. När man faktiskt ska vinna och inte kan känna så här, åh, nu håller jag på för värmeslag så nu tar jag det lite lugnt. Utan jag läste någonstans att löparna, när det är så varmt så stängs systemet i kroppen av som signalerar att nu tar du ut dig för mycket. Alltså nu tar ut dig så mycket att du typ kan dö. Alltså att man i princip kan få värmeslag och dö eller hjärtstopp eller vad sjutton som kan hända. Så det är ju jättefarligt att springa under de där förhållandena, bara springa överhuvudtaget. Men att springa ett VM-lopp i maraton där du ska pressa dig till ditt absolut yttersta. Och det var ju också flera stycken som kollapsade längs vägen och någon som var ganska illa däran, tror jag.
Ja, och vi hade ju faktiskt svenskar som sprang. Vi har ju en jätteduktig tjej och jag är lite dålig på att uttala hennes namn. Hon heter ju Fogberg i efternamn. Charlotta Fogberg.
Ja. Mm.
Och hon skulle ju springa det här loppet. Och hon, som när jag läste en intervju med henne, dels då så gjorde de ju här som ett nattlopp.
Och det, ja, för att det var så varmt.
Ja, och hon hade som i sin uppladdning både då salttabletter och sen olika såna där knep för att kunna klara av den här extrema hettan. Men när man tittar på statistiken sen, hon kom på 18:e plats och det var faktiskt det bästa svenska VM-loppet i maraton på 8 år.
Oj!
Det tycker jag är rätt coolt. Men det var ju hur många som helst som bröt loppet. Och det var när tv beskrev hur det såg ut, var det som att sjukvårdstransporterna åkte skytteltrafik. Och att det var ganska så tidigt i loppet som folk började bryta.
Ja, men det såg hemskt ut. Plus att banan var ju kanske det mest oinspirerade man har sett i hela sitt liv.
Berätta. Alltså,
nej, men de sprang ju som en sträcka runt på typ asfalt. Och jag tror att det var 3,5 kilometer åt ena hållet och 3,5 kilometer åt andra hållet. 7 kilometer ett varv. Så sprang de det runt. Alltså så otroligt oinspirerande. Sen antar jag så här, när man springer maraton på den nivån kanske man inte direkt springer och tittar på miljön. Och man stannar ju definitivt inte och tar bilder och sånt som en själv gör när en springer maraton. Men ändå, så otroligt oinspirerande. Alltså jag tror inte att jag hade klarat ett sånt lopp. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte att jag hade kunnat motivera mig att bara springa runt på världens tråkigaste bana.
Men det var 29 grader vid starten och runt 80% luftfuktighet. Och jag läste en intervju med Mustafa Mohammed som var, han var ju expertkommentator för SVT. Och han hade förutsett att ungefär en tredjedel skulle bryta. Och det var faktiskt så att 30 tjejer bröt och 2 kom inte till start. Men jag undrar om man som elitidrottare, precis som vi vanliga motionärer, att vi reviderar målet. Som till exempel då när Lidingloppet skulle vara i helgen så läste jag ganska många Facebookgrupper som är inriktade på löpning att det var många som blev oroliga för att det skulle regna så mycket. Och då får man lite tävlingsnerver och så börjar man så här räkna om. Vad är en realistisk måltid för mig? Jag kommer behöva ha andra kläder än vad jag är van vid. Och så börjar man liksom mixtra lite grann med hjärnan men också med utrustning. Och jag undrar om även eliten gör så.
Ja, jag antar det. De måste ju också anpassa sig efter förutsättningarna, eller hur?
Det känns ju inte som att man räknar med att persa under de förutsättningarna.
Det tror jag inte att man räknar med. Det tror jag verkligen inte. Men samtidigt så vill man ju, om man nu ställer upp i ett VM så antar jag att man vill göra så bra resultat man kan och försöka vinna loppet. Så att det måste ju vara jättesvår avvägning. För hur ska man veta så här, nu pressar jag mig lite till nu, då kommer det gå åt skogen. Alltså hur vet man när man har nått den gränsen?
När jag sprang Great Wall Marathon, alltså det var ju sjukt varmt båda gångerna. Som varmast så sa arrangören att det var typ 36 grader.
Åh herregud, åh Lovisa, du är inte klok!
Men jag hade ju faktiskt inga, båda gångerna jag sprungit Great Wall Marathon, jag har ju inte haft några tidsmål. Utan det är det som är så kul med att springa liksom äventyrslopp som det där är. Samma sak med tjuruset som ju du blev helt såld på när du sprang förra året.
Så himla kul.
Men det som jag tyckte var läskigt, som jag inte har upplevt när jag har sprungit liksom vanliga asfaltslopp. Eller, jag har ju sprungit Stockholm Marathon när det har varit sådär sjukt varmt. Men det var ju att till slut slutar man svettas. Alltså att det finns liksom, det är väl det som du säger där med att kroppen stänger av.
Ja.
Alltså att till slut så slutar kroppen vilja kyla ner sig. För det är det som svetten gör. Det är ju liksom en reaktion på förhöjd kroppstemperatur. Och när man inte svettas längre, då blir man så varm på huden så att det nästan känns som att basta utan att man blir fuktig. För det är ju det sen när man, jag brukar när jag bastar, nu blir det mycket kyla och värme i avsnittet, men när jag bastar, jag älskar att sätta mig torr i en bastu, alltså att inte duscha innan. Basta tills jag börjar svettas och sen duscha och sen sätta mig i bastun igen tills jag precis har allting har torkat det som är från duschen. Sen vill inte jag börja svettas igen. Men då sitter man ju ner, man liksom har sin handduk, man kanske har en vattenflaska, men att samtidigt göra det och springa 42 kilometer, det känns ju helt crazy.
Ja, nej men verkligen. Det här blir lite halvpolitiskt uttalande, men jag kan inte riktigt förstå varför man lägger de där stora mästerskaperna i länder där förutsättningarna inte är så bra för just de saker man ska utöva. Till exempel fotbolls-VM som nu också ska vara också i Qatar, va? Var det inte det?
Ja, har det ju varit de stora debatterna om hur det har gått till när man har byggt arenorna.
Ja, precis. Det har väl inte gått så himla bra till. Det är ju en massa arbetare som har dött och sådär. Och arbetsmiljön har ju inte varit något vidare, kan man lugnt sagt säga. Men också det här att det är inte ett land som är lämpligt för att spela fotbolls-VM. För att det är för varmt på sommaren när fotbolls-VM ska gå. Det finns ju en tanke med att fotbolls-VM går på sommaren. Därför att, ja, man tar uppehåll i ligorna och det är ditten och dutten och sådär. Och alla samarbetar så att det ska bli bra. Nu flyttar man ju då det till vintern istället. Och det blir mycket krångligare. Det blir en massa svårigheter med det. Och det kommer ju fortfarande vara väldigt varmt där, fast det är på vintern. Men det är så märkligt. Så här, varför lägger man inte de mästerskapen då på ställen som är mer lämpade för den sortens aktiviteter? Det är precis som att man, alltså nästa sak som händer, det är väl att Qatar typ får vinter-OS. Nej, men det skulle inte förvåna mig. Så här, de bygger upp konstgjorda slalombackar och Ja. Och sen fattar ju alla förstås att det kan ju eventuellt vara så att det är lite fuffens inblandat eller pengar eller ja, du vet. Det snackas ju mycket. Ja, det snackas ju mycket i branschen om man säger så.
Men jag, sadisten i mig, den tänker så här: gud vad skönt för oss vanliga människor att även eliten får känna på hur det känns när känslan innan loppet är jag är glad om jag klarar det. Jag är glad om jag kan ta mig i mål. För det är ju så många av oss känner inför att springa ett lopp. Och eliten såklart, de är ju så bra på sin farthållning och de vet hur kroppen kommer kännas efter 20 kilometer. Och sen så handlar det för dem snarare om att jaga minuter. Men det är ju lite sådär i min sadistiska ådra. Såhär, men gud att de får prova på hur det känns för oss som oroar oss för om vi kommer klara det överhuvudtaget.
Ja, det gillar du va?
Ja, det gillar jag.
Din lilla sadist.
Ja, det var ett litet sidospår.
Ja, men det var ändå spännande. För nu fick det mig att börja tänka på hur det kommer att vara i Singapore. Där springer man ju också på kvällen för att det är så varmt.
Ja, usch! Men det var så vi kom in på det här. Ja. Alltså Jessica, vad har du för inställning? Förutom att du är då rädd lite grann för värme och hög luftfuktighet. Och att det här loppet inte går på morgonen så som du är van, till exempel när du har sprungit. Var det ditt reggae-marathon som startade klockan 5, om jag inte minns
fel? Nej, det var på Hawaii.
Var det
då
Hawaii?
Startade vi, ja, precis. Då startade vi klockan 5. För där blir det ju också så himla, himla varmt. Så där kan man ju inte springa mitt på dagen. Slutet av loppet då höll man ju på att dö för att det var så varmt. Och då sprang man ju verkligen förbi folk som låg vid sidan av vägen. Och sjukvårdarna fick ju jobba ganska hårt kan jag säga. När jag sprang det loppet. Men alla lopp skulle jag säga. Nej, de flesta i alla fall. De flesta maraton jag har sprungit har ju startat ganska tid på morgonen. Även i Nya Zeeland startade vi jättetidigt och såg liksom solen gå upp. Vi började springa i mörker och... Så att det är ju ganska vanligt. Sen spelar det så stor roll för det är så tidsskillnad. Så att kroppen är väl fucked up ändå. Det känns inte som att det brukar spela jättestor roll faktiskt när man springer utomlands. Men värmen däremot. Jag har ju inte gjort något sånt där riktigt varmt maraton sen, nej, inte sen Hawaii. De andra har inte alls varit lika varma. Buenos Aires var ganska varmt, men det var ändå vår där när jag sprang. Så att det hade ju inte hunnit bli så himla varmt ännu. Så att det blir återigen ett sånt där riktigt, riktigt varmt maraton. Och jag tyckte ju att det var en plåga, men det var också mitt första, så det går nog inte att jämföra riktigt.
Men en rent hypotetisk fråga. Om du skulle springa ett lopp i Sverige... Som då inte är, att du inte behöver ta hänsyn till att du inte känner till miljön eller jetlag och liknande. Skulle du då hellre springa ett maraton som går, låt säga då, mellan 7 och 12? Eller mellan 10 och 15? Eller mellan 12 och 17? Eller typ 15 till 20 om man tänker sig att det är ett 5 timmars spann? Alltså om du fick välja själv, ja, nej, i Sverige.
Ja, om jag fick välja själv skulle jag... definitivt springa eftermiddagskvällslopp. För att jag vaknar ju inte förrän runt lunch. Alltså min kropp är ju inte vaken för runt lunch någon gång.
Jaha, jag trodde mer att du öppnade ögonen kring lunch.
Nej. Jag öppnade ögonen långt innan, men det betyder inte att man är vaken för det. Kroppen är definitivt inte vaken. Jag hatar ju att morgonträna för jag är så seg. Det går inte, jag får inte igång kroppen på morgonen. Och jag blir nästan illamående, jag känner mig nästan sjuk när jag tränar på morgonen. Tycker det är jätte obehagligt. Ibland gör jag det ändå för att jag måste, för att det är den tiden jag hinner träna på. Och att det ibland är skönt att få det avklarat. Eller på sommaren till exempel, om man vet att det blir för varmt om man väntar för länge. Då måste man träna på morgonen. Men får jag välja själv så tränar jag absolut helst på eftermiddagen.
För jag är ju faktiskt 100% tvärtom.
Ja, du älskar ju morgonen.
Ja, och Lidingöloppet till exempel, den går ju på eftermiddagen starten. För då har de först haft det här 15 kilometers loppet på förmiddagen och sen är det långa loppet på eftermiddagen. Så där har du liksom, är det ju flera lopp på samma dag.
Det hade passat mig så bra på eftermiddagen.
Ja, och jag tänker så här, och dels att det blir svårt att planera in måltiderna, hur ska jag äta under den här dagen för att det ska bli så bra som möjligt. Ja. Men sen är det väl också... lite grann att när loppdagen väl är där, då vill jag bara få det gjort. Alltså jag vill ju, jag är inte jätte jätteförväntansfull och längtig och pirrig, utan mer så här, det är nästan lite så här att jag har en bekymmersrynka mellan ögonbrynen för inför den dagen. Så det kanske hänger ihop med att jag liksom, det är lite motsträvigt med motivationen överlag.
Ja, men jag fattar. Jag fattar, men precis som jag känner att det är lite motsträvigt på morgonen.
Men jag minns när vi skulle springa New York Marathon. Där är det ju så himla mycket projekt runt omkring. Dels för att starten går ganska långt utanför stan. Jag tror att det heter... nej, du har glömt. Verrazano Bridge tror jag det heter. Ja, det, det är i alla fall en sån här bro som man ser långt bort i horisonten om man är på Manhattan.
Okay.
Och sen är det ju ett sånt enormt stort projekt för att det är så många löpare. Och de flesta som turister som ska springa New York Marathon, de bor ju på Manhattan på de här jättestora hotellen. Så de ska ju transporteras bort till starten. Man går ju inte i start och mål på samma ställe. Utan man startar långt bort och sen springer man en lång slinga. Och sen går man i mål i Central Park, mitt på Manhattan. Och jag tror när jag sprang att vi blev hämtade med bussar. Jag bokade ett så här springtime-paket. Det var ju min 30-årspresent till mig själv. Det var att Hans och jag skulle åka och springa New York Marathon. Och då hade jag bokat så vi skulle bo på ett Radisson Hotel mitt på Manhattan. Upphämtade klockan 5, vilket innebär att man inte kan, liksom, är jättesugen på frukost då. Men hade starten gått då klockan 7, då hade det varit rimligt för mig. Då hade jag käkat extra mycket dagen innan och sen hade jag dessutom nog varit och handlat på någon sån här deli som jag älskar. Köpt frukt, kanske köpt någon bar och liknande. Men när man blir hämtad 5, då måste man ju ändå gå upp typ 4 och kanske ta en dusch för att vakna till. Men sen så, det här New York Marathon har ju enormt hög säkerhet och det här var ju efter att den här stora terrorattacken mot Boston Marathon hade varit.
Så ja, just det.
Säkerheten var ju verkligen förhöjd, så att jag tycker att det är lite obehagligt när det står så här, jag vet inte om det är militärer eller poliser, men det står verkligen män med ansiktsluva och k-pistar och vaktar.
Skitläskigt ju.
Ja, du vet, jag som svensk, jag blir ju lite stissig och nervös bara av att det är vapen publikt. Det tycker jag är lite jobbigt. Så ska man liksom gå igenom dem och man blir i princip så här kroppsvisiterad, att man inte har med sig förbjudna grejer. Och sen så är starten då precis vid kustlinjen. Och det var ju en av anledningarna till varför man ställde in New York Marathon, den här stora orkanen Sandy gick året innan. Därför att Manhattan drabbades ju, det var ju bara liksom vissa delar av Manhattan som faktiskt dels fick mycket vatten på sig, men där strömmen gick och så vidare. Men liksom längre ut mot New Jersey och liknande, där var det ju faktiskt ganska många människor som dog. Och anledningen till att, som den officiella versionen till varför man ställde in New York Marathon, det var ju för att det hade flutit i land lik längs med banan. Och då kan vi verkligen snacka om makabert. Det är det här som jag har så svårt för när det gäller de här stora tävlingsarrangemangen för motionärer. Du pratar om fotbolls-VM i Qatar, men det blir också det här att det är helt vanliga människor som ska testa sina krafter. Och då blir det lite knepigt när det runt omkring är jättestökigt politiskt eller då som det här med naturkatastrofer och liknande. Och jag tror att vi kanske var framme 6:30 vid startområdet. Men då var det ändå 3,5 timmar från att vi hade liksom blivit insläppta på startområdet till att vi skulle starta. Och då får man ganska så tydliga instruktioner med att man måste ha mycket överdragskläder. Och de har faktiskt också en insamling längs med, det är en del av banan i början där man kan lämna kläder. Och sen så samlar de in dem och sen så skänker de dem till hemlösa och liknande. Så jag hade tagit på mig liksom riktiga kläder för träning, men som jag ändå liksom kände att ja, men det här kan jag avvara, eller vad man ska säga. Men det var väldigt kallt när det ligger vid kustlinjen. Det blåser in. Jag kommer till och med ihåg att när starten gick och vi sprang över den här bron, att min nummerlapp blåste sönder. Alltså för att det liksom var sånt hård vind mot nummerlappen. Och då började man ju störa sig på sådana saker. Och på New York Marathon så har de en rullstolsklass, vilket jag ju älskar. Men då hade de fått flytta fram starten för den klassen och lägga den på andra sidan bron. För att det var helt enkelt för farligt att ha de här rullstolsåkarna i den här kraftiga vinden. Och då blev det liksom under de här, från klockan 5, då att sitta och skumpa på den här bussen ganska länge, till att sitta och bli väldigt kraftigt nedkyld. Och att allting liksom var, ja, men lite obehagligt. Dels att kyla vinden, maskerade män med vapen, allt det gjorde att jag liksom kände så att jag är inte så sugen på det här. Och då var det ändå en resa som kostade, jag tror, nu, mellan tummen och pekfingret, nästan 35 000.
Oj.
Så att jag liksom kände så här, okej, jag måste njuta av det här nu. Alltså det var ju verkligen som ett life goal. Men det var ändå så att när jag gick i mål, och särskilt då liksom dagarna efter, kände så här att det var nog lite överskattat. Det var inte så bra som jag hade tänkt. Jag var inte så uppfylld av att komma in på avenyerna. Det är jättemycket folk som hejar. Det var liksom inte, det var inte värt de pengarna som jag hade betalat. Så kändes det faktiskt. Men med det sagt, jag ska inte dissa New York Marathon. Men jag hade nog överskattat. Alltså jag hade nog tänkt att den här hypen kring New York Marathon, att den skulle vara uppfyllande för mig, och att jag det här självförverkligande och liknande. Men jag kommer inte springa New York Marathon igen. Jag var inte alls sugen på det, på samma sätt som jag kände på Great Wall Marathon. Då var jag bara, gud, jag måste få komma tillbaka hit. Jag måste få springa en gång till. Jag måste få springa det här tillsammans med Hans. Jag måste få visa min syster det här loppet. Så det var verkligen helt olika. Mer, alltså det här om man får mer smak eller inte på de två loppen. Och då var ju förutsättningarna, som jag sa, på Great Wall Marathon skitjobbiga. Varmt, en helt annan världsdel, jätteknepig terräng, konstig mat som man inte kan äta som man brukar göra, och så vidare och så vidare. Men det var ändå så att Great Wall Marathon var i slutändan mycket mer kittlande, mycket mer positiv upplevelse än ett asfaltmaraton i en av världens största städer.
Men det kan också vara så att det var ditt mindset just den dagen, din inställning, så sammanlagda faktorer, att det gick runt män med vapen och du frös och lite sådär, som sen kladdade av sig lite grann på din upplevelse. Förstår du? Om du hade varit någon annanstans den dagen, alltså då menar jag någon annanstans i dig själv, inte på en annan plats, så kanske du hade haft en kanonupplevelse. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså jag hoppas det. Så nu ska jag inte avskräcka folk från att anmäla sig till New York Marathon, men man ska nog se det på ett annat sätt. Och nu vet inte jag hur säkerheten är nu. Det här var ju 5 år sedan, så det kan ju faktiskt ha förändrats. Men jag minns att jag tänkte så här, att jag hade haft för höga förväntningar på mina känslor mot hur det sen kändes i slutändan.
Men, exakt. Men då handlade det ju mest om dig.
Ja, jag tror att du har rätt. Och jag är så himla glad när du berättar att när du ska åka nu och springa i Singapore, att du faktiskt inte har tidsmål. Du vet att du kommer kunna klara av att ta det runt, men att du inte behöver jaga tider. Lite grann att det blir vad det blir. Du vet att Dylan kommer stå och vänta på dig i målområdet. Ni kommer ha en kul resa ihop. Alltså, jag älskar att du liksom har ändrat ditt mindset till det här loppet. Sen kanske nästa gång du ska springa, då har du ett helt annat mindset. Men jag tycker att det är spännande att man vågar vända och vrida lite grann på mindset kring lopp.
Ja, men att man tänker lite grann, var är jag just nu? Och vad är viktigt för mig? Och vad är det jag vill uppnå med det här? Och det kanske inte alla gånger är att göra den absolut bästa prestationen.
Nej. Med det sagt, är det dags att wrap things up för den här veckans avsnitt av Träningspodden. Vi har ju några specialavsnitt framför oss för er lyssnare.
Ja, men precis. För att jag reser ju iväg imorgon, tisdag, till Cypern, är borta i 3 veckor. Och då har vi för enkelhetens skull spelat in några avsnitt i förväg för att det ska funka för alla, helt enkelt. Men jag tror inte ni kommer bli besvikna. Vi kommer att svara på många lyssnarfrågor, så att många kommer att få svar på sina frågor. Och sen när vi väl är tillbaka då igen, Lovisa, i slutet av oktober blir det ju då, då kommer vi ju att ha urmycket att prata om.
Ja, det ska bli så kul. Jag älskar när du har umgåtts med alla de här elitidrottarna. Du kommer ju alltid hem med så bra input. Snacka om att du kan skapa content där.
Ja, men jag blir också väldigt inspirerad när man har fått hänga med såna där übermenschen en längre tid. För det är ju faktiskt verkligen det de är. Och sen tänker jag så här att jag får... Nu är jag lite deppig över att åka iväg från familjen och vara borta så länge. Jag tycker att det ska bli lite jobbigt. Känner att jag åker in med en stressig känsla i kroppen. Och det vill man inte ha när man ska jobba så intensivt så länge. Men jag tänker att jag får göra det bästa av det. Och jag ska verkligen försöka... få tid till att göra träning som jag inte riktigt får tid till hemma. Det vill säga jag ska spendera så mycket tid i gymmet. Jag ska lyfta, jag ska springa, som jag har sagt. Jag ska springa. Men jag ska också försöka börja månaderna med lite yoga. Och nu har vi oftast ganska tidiga månader, så det kommer ju inte att bli så här, jag kör en halvtimmes pass. Men att börja med 10 minuter, sträcka ut kroppen, känna om det kan få bort lite så här små smärtor som jag har här och var. Så jag ska försöka göra det bästa av det. Se det lite grann som du vet, sällskapsresan Stig Helmer när han skulle på hälsoresa. Det gick ju lite tokigt i offs.
Älskar Stig Helmer. Men förra gången du kom hem från Superstars, då kom du hem med Magda-mantrat. Kommer du ihåg det, du som har dåligt minne?
Jag har ju jättedåligt minne. Men nu ska jag... Magda-mantrat, det var ju att hon tränar lite varje dag, eller hur?
Exakt, så var det. Låg tröskel.
Låg tröskel och ta de möjligheter till träning som finns. Det vill säga, om man ska hämta barn till exempel, då kanske man joggar dit. Eller man cyklar dit man ska. Eller man har en liten stund här och var och då gör man några övningar. Alltså låg tröskel, men varje dag har som mål att röra på sig 30 minuter i alla fall. Alltså 30 minuter som man kan kalla träning.
Så du får ett uppdrag då till dina 3 veckor på Cypern, och det är att du ska komma hem med någonting lika tungt vägande som Magda-mantrat. Nu får du en liten uppgift här, en liten hemläxa, Jessica.
Spännande. Undra vem av deltagarna som ska bjuda på den här klokskapen. Ja, det blir kul.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka. Nu kommer det några specialavsnitt med era lyssnarfrågor, och vi har verkligen lagt manken till den här hösten.
Ja, kommer att sakna er nu på Cypern, men ha det så bra, träna på, kör hårt. Puss och kram.
Hej då.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.